Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Podplay.
Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel da Silva. Ja, nu så ska ni få lyssna på ett avsnitt där jag intervjuar två personer faktiskt. Det brukar jag inte göra. Men de här två personerna sitter liksom ihop. Och då pratar jag om Sven Gunnar Lönneryd och Thomas Eriksson. Både Sven Gunnar och Thomas, de brinner verkligen för kustjakt. Och det är någonting som, även om jag bor i liksom Göteborgsområdet, har pysslat extremt lite med. Så jag har massa frågor såklart. Och jag tror att ni som lyssnar också har det. Sven Gunnar, han är sälforskare och för SLU och har gjort det. Han har jobbat med säl hur länge som helst. Thomas, han älskar att hänga med Sven Gunnar. Han håller utbildningar. Det var så jag träffade Thomas och Sven Gunnar. Det var på en säljägarutbildning för Svenska Jägarförbundet. Och deras kunskap inom kustjakt generellt, predatorsjakt på mink och skarv och liknande, är enorm. Och framförallt då på säljakt. Och jag vet att det finns många jägare där ute och även icke-jägare som kan ganska lite om säljakt. Varför jagar man säl? Vad gör man med sälen? Hur fungerar en sån jakt? Därför så tyckte jag att det var kul att ha ett avsnitt som handlar om det med riktigt kunniga personer. Och det är svårt att hitta mer kunniga personer om just säljakt och kustjakt än Sven Gunnar och Thomas. Så jag åkte till Strömstad och satt ner hemma hos Thomas med både då Thomas och Sven Gunnar och snackade med dem massor om allt möjligt inom kustjakt, men också så mycket fokus då på just säljakt. Hoppas att ni finner detta avsnitt intressant. Det har varit jättehärligt att få hänga med Sven Gunnar och Thomas och ta del av deras kunskap. Jag hoppas att ni ska gilla det lika mycket som jag gjorde det när jag träffade dem. Men innan vi drar igång avsnittet så kommer det här ett inslag med poddens huvudsponsor, Chevalier. Då sitter jag på Chevalier och mitt emot mig så har jag Henrik. Välkommen.
Trevligt, tackar.
Du jobbar som exportchef här. Vad är det för något?
Det innebär att jag ansvarar för våra kunder i länderna utanför Sverige, Norge och Finland, där vi har egen säljkår.
Och det är ganska många länder.
Ja, det är upp mot närmare 30 länder idag.
Jagar du mycket de länderna också?
Än så länge så har vi inte kunnat resa sedan jag började här, så att jag har bara varit jagad i Tjeckien. Men det var ju fantastiskt härligt att få gå ut på kvällen efter ett långt möte och titta på både vildsvin och rådjur. Vi hade bra framgång, så att det var kul.
Vad härligt. Mm. Du har hängt på Zoom en del då.
Mm, precis. Mycket sådana möten nu.
Ja, men det är väl många som har gjort. Du jagar ju en hel del. Mm. Idag ska vi inte prata om något specifikt plagg, tänkte jag. Utan vi kommer fokusera mer på jakt. I och med att du jagar så pass mycket som du gör. Mm. Och jag vet att pyrschjakten ligger dig varmt i hjärtat.
Ja, det tycker jag är härligt. Bara ta bössan och gå ut en kväll när man känner för det. Eller en morgon när man känner för det själv. Promenera runt skogen och smyga runt, sitta på en stubbe eller torn en kort stund och sen smyga vidare.
Ja, det gillar jag. Vad tycker du är liksom viktigt utifrån ett mer klädperspektiv att tänka på när man pyrschjagar?
Jag tycker bara att det ska vara ett plagg som du trivs i, som är skön komfort och som har de fickorna du behöver. Mm. Det är en miljö där du behöver ha vattentätt, antingen helt och hållet i Gore-Tex eller att det bara är framsidan av benen när du går i blöt terräng. Så är det verkligen funktionen sitter där.
Har ni något specifikt plagg som är liksom din favorit när du pyrschjagar?
Mm. Jag har haft mycket av våra anorak-setter som har haft mycket. Jag tycker det är en skön magficka och gott om plats. Och sen även vår lodenjacka i liknande stug på drevjakten på vintern när de har tipsi.
Fint. Har du någon härlig jakt planerad nu?
Ja, jag ska väl ut lite grann här nu. Tanken, både drevjakter och pyrschjakter. Vi åkte till Norge och jagade hjort. Mm. Och då blir det väl vår Hamilton-jacka jag har på mig stället då. Mm.
Den är fin, det är den nya.
Ja, i Gore-Tex. Ja. Ja, jättefin ställ. Och vi ska till bergen och där regnar det ju mer än det gör i flesta ställena, så att det är nog bra med Gore-Tex.
Ja, till Bergen åker man inte utan att ha vattentäta kläder med sig.
Nej, det har man inte hört. Mm.
Men du, lycka till med dina strapatser.
Stort tack.
Tack.
Tack så själv.
Sådär, då sitter jag i Strömstad, hemma hos Thomas. Ja. Och mitt emot mig så har jag då Thomas och Sven Gunnar. Välkomna till podden Jägarna.
Tack, tack.
Tackar.
Och anledningen att vi sitter här, det är ju för att det är en jaktpodd och ni jagar. Och har jagat hur mycket som helst. Och jag träffade båda er på en säljaktsutbildning.
Korrekt.
Och då förstod jag er gedigna kunskap och erfarenhet inom säljakt, men också all möjlig jakt, men framförallt då kustjakt. Säger man kustjakt, det kan man säga.
Ja. Mm.
Så det tänkte jag att vi ska fokusera väldigt mycket på.
Mm. Låter perfekt.
Ska det bli kul?
Ja, jättekul.
Ja, härligt. Vi kan väl börja lite grann. Sven Gunnar, du är forskare, sälforskare.
Ja.
På SLU.
Jajamensan.
Vad innebär det?
Ja, alltså jag har jobbat med säl över 30 år på olika aspekter när man sälen, och så nu så de senaste 20 åren så har jag jobbat med själva konflikten mellan säl och yrkesfiske främst.
Mm.
Och vad jag jobbar med, det är att försöka ta fram redskap som för yrkesfiskare som kan hantera sälen.
Mm. Och hur stort är problemet?
Ja, det är gigantiskt. Det är liksom, kustfisket är på väg att försvinna i stort sett längs hela kusten. Mm. Det beror inte bara på sälen, men sälen är i alla fall en väldigt viktig del i det här.
Mm. Och det ska vi prata jättemycket om idag, tänkte jag. Och Thomas, du har jagat jättelänge. Du höll i utbildningen som jag var på.
Ja. Jo, nej, jag har jagat sen i olika former sen barnsben. Min far var jägare. Och kom i kontakt med kustjakt då när jag flyttade hit till Strömstad. Och vi hade den här nationalparksinvidningen.
Mm.
Och letade reda på Sven Gunnar, för jag fick klart för mig vem det var. Och ja, mer eller mindre bjöd in mig själv till att få vara med och jaga. Och sen dess har vi blivit ett lite radarpar.
Sven Gunnar, om vi börjar med dig lite grann. Hur startade allting för dig? Hur länge har du jagat?
Ja, jag är ju uppvuxen på landet, så farsan var ju jägare, så att, men de första åren så var det väl mer att man jagade älg bara för att man var intresserad av köttet. Men sen så, i och med att jag har ju alltid varit extremt intresserad av havet och utbildat mig som marinbiolog och alltihopa, och så att det, då har ju intresset för liksom kustjakt blivit det viktiga.
Mm.
Men lite grann det du sa innan, att tack vare att man jagar säl så och kan ta med folk, så har man ju skaffat sig liksom jaktkompisar över ganska stora delar av Sverige.
Mm.
Så det är ju det som är min andra jakt som jag gör. Det är ju tack vare att folk har varit med mig och jagat och vi har blivit kompisar och så. Så det har varit en väldigt bra källa för att kunna komma ut och jaga.
Ja, för just säljakt är ju speciellt i och med att, alltså, det krävs så mycket mer på ett sätt för att kunna jaga säl. Och då blir man ju ganska attraktiv, kan jag tänka mig, för folk som vill hänga på.
Ja, det är en väldigt speciell jakt.
Ja, kön växer.
Hur snabbt kom du in på kustjakt? Var du jätteung eller?
Det var ju först när man var färdig med utbildningen och man flyttade hit upp. Och jag var väl ganska grön också på den tiden, så att det tog nog ett tag innan det växte fram. Och sen så, ja, som det är liksom, sen så mitt jobb då med att jag jobbar med konflikten, och så jag brukar driva med mig själv att det jag kanske är en av de viktigaste liksom orsakerna till varför man inte har säljakt i Sverige, därför att det är jag som ska lösa den här konflikten som har målats upp då.
Mm.
Men det insåg man ju ganska snabbt att här krävs det förvaltning, så att jag den första sälen sköt jag redan 1997 under en forskningsjakt, och sen så har du ju bara accentuerat liksom. Mm.
Och Thomas då? Jag vet att du började med ekorrjakt.
Ja, men det var ju som småpojkar, vi sprang runt och lekte, vi var ju mycket i skogen då.
Ja.
Det var ju våran lekhage så att säga.
Mm.
Och sen blev det ju ett uppehåll under, fram till att man hade gått ut lumpen då.
Mm.
Men sen så blev jag medbjuden på älgjakt här nere då. Och då var det en jävla fart att få fram en jägarexamen då, eller vapen och alltihop. Och det gick bra och fort och lätt.
Hur mycket jagar ni inåt landet?
Ja, det är väl merparten skulle vi vilja säga som det är. Vi har ju grisåtlar och vi har ju rådjursjakter, älgjakt, åker på dovjakter och vildsvin, drevjakter. Mm. Vi har ju kompisar så vi åker ner till Skåne och jagar hare och duvor och, ja, och drevjakter där nere också. Så att, periodvis då så är det ju mycket skog då. Mm. Och sen är det en viss period då som vi kör mycket, jag menar från februari fram till april, då är det ju väldigt intressant att jobba sen.
Du säger vi hela tiden, är ni liksom ett radarpar? Alltså, ja, ja. Bjuder man in Thomas så får man Sven Gunnar på köpet och tvärtom?
Inte bara, men huvudsakligen. Så vi försöker att vara tillsammans, vi funkar ju ganska bra ihop.
Mm. Underbart ju.
Ja. Sen är det, de brukar ju... Vi brukar bli beskyllda för att vara gifta ibland också, för vi tjafsar en del, men det hör till. Vi har det väldigt trevligt, ja.
Ja, vad bra. Och vad säger du, Sven-Gunnar? Trivs du i ett förhållande?
Jo, men alltså det blir ju ganska få gånger då som jag och Thomas kan vara ute och jaga själv. Det tycker jag är jävligt kul. Mm. Jag menar, vi skjuter ju bara säl för att det är något positivt med det. Mm. Antingen för att vi ska lämna prover till Naturhistoriska riksmuseet, eller vi ska in sälar till en säljägarutbildning, eller vi har med oss folk. Mm. Jag menar, vi skjuter inte säl bara för att den ska dö. Nej. Utan det är ju liksom att det ska vara något positivt med det. Va? Ja. Och då blir det ju ofta så att då är vi ute och tar med oss folk. Och jag kör båt och Thomas tar i land om folk som ska hoppa i land och så vidare. Ja. Och vi jobbar ihop på det sättet. Mm.
Grunden till den här podden är ju någonstans mänskliga drivkrafter till jakt. Det tycker jag är jätteintressant. Folk jagar av olika anledningar. Mm. Och nu har jag gjort ganska många avsnitt och träffat många människor. Och det finns ju några gemensamma nämnare bland de flesta. Och sen så finns det alltid saker som sticker ut åt olika håll. Liksom sådär. Hur är det för er? Varför jagar ni?
Ja, men alltså, jakten i sig själv är ju en spänning. Det är ju en krydda att vara ute. Mm. Och lite av min drivkraft, det är ju att jag är fullständigt freak att vara ute på havet. Mm. Alltså, jag är ute varje vecka hela året, åtminstone liksom när det är väder eller inget annat som sätter stopp på. Antingen fiskar eller jagar och så vidare. Så att det, och då blir ju jakten liksom en extra bonus i det här att man är med. Och sen så är det ju också viktigt att man är en del av ekosystemet också, alltså en del av naturen som vi måste förvalta på ett bra sätt. Mm. Och där är ju också då att vi människor ska hösta det på naturens resurser på ett bra sätt, så det passar in på något sätt. Mm.
Men och den drivkraften du har bara alltså kring havet, du skulle aldrig kunna bo någon annanstans än vid en kust, antar jag?
Nej, jag skulle nog inte lika lycklig i alla fall, den saken är klar. Ja.
Och hur är det för dig då, Thomas? Varför jagar du?
Ja, samma skäl naturligtvis. Det är ju spänning och men det är också mycket den här frihetskänslan. Att se vidder, tycker jag, havet är ju fantastiskt. Det är ju någonting som jag har lärt mig sedan jag flyttade hit naturligtvis. Mm. Och just att se, alltså intrycken som jag går igång på, det är när vi åker ut på vinter och när havet är alldeles silverfärgat, och det är bland det vackraste jag vet när jag ser det. Och sen att man är ensam och så ser vidderna och den biten. Mm. Men sen är det ju själva den känslan och euforin man upplever förutom själva jaktmomentet. Men sen är det ju naturligtvis ett samhällsengagemang. Vi ska ju förvalta vårt vilt. Och det är där också engagemanget kommer in och stöttas med Gunnar i det här. Mot att skapa vettiga regler och insikten som sagt där kommer mig till livs då, att vi behöver en sälförvaltning. Mm. Och att just för kustfisket, och nu har jag fått vara med och träffa massa fiskare och inser hur allvarligt problemet är. Mm. Och det ser man när man är med dem lite grann, så blir man blixtsnabbt varse om detta. Mm. Alltså se skador och allt hur det, vilket elände det blir. Och då är det klart att arten sel ska ju finnas, och den ska ju vara, det är ju fantastisk. Mm. Så individ, och de kan ju och lär sig smarta, och det är en fantastisk djur alltså. Så att det tycker jag är en rolig grej. Sen i kombination man kommer ut, att få jaga fågel har sin speciella charm. Och sen så vad vi håller på med är mycket mink. Vi försöker ju utrota minken i Kosterhavet. Vi har ju ett uppdrag på fågelskyddsområdena där.
Vad innebär det? Ska vi börja där? Minkjakt. Hur går det till?
Man har ju hundar som letar reda på mink. Så det är typ gryt som ställer, eller för de går ju i gryt hela tiden. Och sen Gunnar har ju bra hundar och då går vi land med dem. Och,
vad är det för hundar?
Ja, den som är bra så är det en korsning mellan spaniel och tax.
Och den som är dålig då?
Ja, det är en jackcocker som har glömt det där med jakt.
Okay. Mm.
Men han har kommit igång nu när han har fått konkurrens. Mm. Mm.
Tidigare var mina vakter också bra. Mm. Kunde hjälpa till.
Mm. Korsning mellan spaniel eller mellan springer spaniel?
Mellan springer spaniel.
Och tax.
Det är en hund i varje fall.
Ja,
och den gör vad den ska. Ja. Det funkar ju. Ja. Novelljakten som sådan då. Vi går vidare med det. Så hund hittar minken.
Mm.
Och som vi jagar på kust så är det berg. Vi har inga sandgryt utan det är stengryt. Och det gäller att få ut den. Mm. Eller att kunna komma så pass och hitta den så att du kan skjuta den med... på plats då.
Mm.
Eller att man försöker att få ut den från grytet då. Då får vi använda diverse redskap. Vi har ju tillstånd för att få använda lövblås bland annat.
Mm.
Så vi blåser då kraftigt och då vill de inte vara kvar och springer ut. Och då finns det ju en chans att man kan skjuta. Eller vanligare är väl att hundarna hinner kapten.
Mm.
Så det är en kombination och en spänning. Och då är det mycket om att när hunden jagar minken att man får tänka sig för att inte skjuta mitt i högen.
Mm.
Så att vi har klarat alla hundar hittills. Och det är spännande och det är väldigt roligt.
Och då jagar ni uteslutande med hagel?
Nej, alltså hagel är ju när minken springer. Och sen så när man skjuter dem i gryt så har vi 22 pistoler. Alltså.
Ah, okay. Ja, men, okay. Ja, men då fattar jag. Men som bössa så är det hagel?
Ja.
Ja.
Mm.
Och...
Med bly.
Med bly.
Ja, det är en viktig poäng där, för att nu har vi ju fått en pålag att använda stålhagel på skarv, men alltså att skjuta med stålhagel i sten är ju naturligtvis en ricochettfara av stora mått, så därför måste vi använda bly, och det är fina hagel du använder också då.
Vad jagar man med, sjuer eller?
Sjuer och nio, ja.
Okay.
Ja, det går med fem med, det beror på om man har med sig, men vi försöker hålla oss runt 7 och 9.
Och hur har man speciellt tillstånd för det? Att få jaga med bly?
Nej.
Men däremot så finns det ju ett, så att säga, ett hot att om det blir ett totalt blyförbud,
ja,
så kommer ju den här väldigt viktiga predatorjakten att hänga lite grann på gärdsgården. Alltså, för att det går ju inte att använda stål i den här miljön som vi är.
Det låter ju som nästan som grytjakt på räv på många sätt.
Ja, visst.
Alltså att hunden jobbar på samma sätt och så.
Ja, fast den kommer ju inte ner i grytet då, utan den står ju skäller och sen så den som har rollen att liksom skjuta en revolver, den får ju liksom gräva och ligga ner med huvudet ner i springer och försöka liksom vänta på att minken ska sticka ut sin nos då, va, i någon skreva, och så står andra hundarna och gafflar och så. Så det är det är friskis och svettigt verkligen. Ja. Alltså.
Ja.
Hur har ni haft med människor på minkjakt på kusten som aldrig har jagat mink innan?
Mm.
Hur reagerar de?
Jag tycker det är galet roligt.
Ja, det är så är det.
Alltså det finns ju inte mink överallt, så att jag ligger någonstans, jag har ju liksom jagat mink i 10 års tid, så att hundsöktid så ligger det mellan då 3-5 timmar liksom innan man får ta på en mink.
Och utifrån ett viltvårdsperspektiv, varför jagar man mink?
Ja, det är ju därför att den är en främmande art. Den är ju en enorm fågelpredator.
Mm.
Och det finns ju fågelarter som inte finns där minken finns, som till exempel tobisgrisslan. Den utrotas helt och hållet. Och det finns ju massor av undersökningar på vilken negativ roll minken har just för kustfågel.
Mm. Det känns som att en stor drivkraft för er är just det du var inne på, ekosystemet.
Mm.
Det är ju väldigt mycket predatorsjakt ni håller på med. Och försöker liksom hjälpa till att hitta och skapa balans, helt enkelt. Är det korrekt?
Ja, ja, det kan man säga.
Absolut. Mm.
Men det är ju också därför att det är kul, liksom. Det är spännande. Och, så att det är en kombination. Så.
Jag gillar att du säger det. Det är nog många som knappt vågar säga det. Men det är ju jättekul att jaga. Ja, visst, det är nog ganska få som jagar som tycker att det är tråkigt i alla fall.
Ja,
men det är en annan form, för mig i alla fall, jag kan inte prata för er. Men för mig så är det en, när jag tycker att det är kul, så är det en annan form av kul än många andra saker som är kul. Alltså det finns ju ett allvar i det. Det är inte, jag tror att om man inte jagar så kan man nog missförstå ordet kul. Men det är svårt att förklara, men det finns ju ett allvar, man tar ett liv och så vidare. Men det tror fan att det är roligt samtidigt.
Ja, men det är allvar, den allvarssekunden, det är ju inte en lång stund.
Nej.
Alltså det är ju bara ett litet klipp i hela dagens event. Jag menar,
exakt.
En älgjakt, hur många skjuter älg varje år till exempel? Men de sitter där en hel vecka, men de har ändå roligt.
Mm.
Alltså det är ju något annat som driver naturligtvis. Mm. Och det är gemenskap, träffa kompisarna, komma hemifrån eller vad det nu är frågan om.
Mm.
Alltså det finns ju många sådana andra värden också som kommer in i det här.
Mm. Och där tycker jag det är så kul att träffa er då, när ni säger själva att ni är som ett gammalt gift par. Mm. Alltså ni har ju hittat varandra i detta också, ni har ju roligt tillsammans kan jag tänka mig.
Ja, ja.
Mm.
Oh, ja.
Det finns nog en hel del stories man kanske inte ska berätta i podden, men... Mm. Eller?
Ja, men jo, men det, så är det. Det finns en hel del som aldrig kan berätta.
Nej.
Ja, vi får se vad vi kan berätta.
Ja. Förutom mink då, det finns ju massa saker man jagar på kusten. Vad bultar ert hjärta liksom hårdast för när det kommer till kustjakt?
Ja, baske, men jag vet inte om mink är roligast. Eftersom det är både hundaction och man flyttar sig mellan öar. Det söker av en holme och så in i båt och så ut och tar nästa.
Mm.
Det händer saker och ting. Sel kan vara är också spännande och roligt, men det är så jävla mycket jobb med det. Så att det är också en negativ faktor då i det, hur mycket arbete det är så att säga.
Vad säger du, Sven-Gunna?
Ja, alltså det som man börjar med så var det ju mest ejderjakt. Och det är en... Det är en väldigt, när det ska vara lyckade förhållanden så var det ju liksom en extrem naturupplevelse. Men då måste man också vara väldigt dedikerad om man ska ha en bra bejdejakt. Det handlar ju om att man ska ha alltså en väldigt stilla dag och man ska ge sig ut mitt i mörkret från hamnen och sen så man kommer liksom i... Före gryningsljuset till de yttre kobbarna och ut med vättar. Och... Nu får vi inte jaga ejde längre. Och
nej,
personligen så slutade jag jaga ejde för kanske 10 år sedan. Därför att ja, nej, då har jag tappat lite grann.
Hur ser ni på det? Ni om några har ju extrem kunskap. Vi har ju nu nya jakttider. De har gjort om helt enkelt. En ganska stor förändring är ju just ejdejakten som nu har upphört.
Ja.
Hur ser ni på det?
Ja, det är ju verkligen för jävligt och det är ju en politisk kohandel. Och jag menar, personligen så känner inte jag någon stor förlust, för det sa jag precis nyss att jag har slutat jaga ejder. Men däremot så är det ju en gammal uråldrig tradition som är liksom en del av hela kustkulturen, speciellt i Östersjön, att kunna jaga ejder. Och att tvinga de här gamla gubbarna nu att sitta inne för en sak som är så viktig, när vi vet, alla är helt överens om att jakten har inte som någon helst betydelse för ejderstammens utveckling. Det här är en misshushållning liksom med folk, och det är misshushållning med principer och alltihopa, så att det kan man bli riktigt arg på när man tänker på så.
Har ni koll på hur ejderstammen har förändrats i storlek?
Ja, den har ju minskat. Men det är ju det att den har minskat från en extrem hög nivå.
Mm.
Så att det är ju inte så att det är ju fortfarande en väldigt vanlig fågel.
Mm.
Så den skulle ju tåla alltså en avskjutning utan vidare, att det skulle hota den.
Mm.
Den lilla avskjutningen. Så det är en klåfingrighet att man ger sig på det här.
Nu har inte du jagat ejder på länge, säger du. Men, och du Thomas, har du jagat mycket ejder?
Nej, absolut inte.
Nej.
Av det skälet att det var så lite här ute, så vi sa att de kan gott få gå och vara där. Och så. Vi hade ju en regel inom Kosterhavets jaktvårdsförening som vi har. Där att om vi sköter så skjuter vi bara hanar då. Inte honor, därför de är i undertal. Därför det är de som minken kan ta dem.
Mm.
Men just det här med ejderjakt. Jag har med folk som har varit och jagat ejder som har varit nästan gråtfärdiga, för det är nog den vackraste jakten som jag har varit med om. Att man, när liksom det första morgonljuset kommer i januari månad och hannarna är väldigt granna och liksom utfärgade, och så får man liksom det här ljuset, och så kommer liksom ejden och morgonljuset samtidigt in och så slår de på mättarna. Ja, det här låter säkert galet för någon som inte jagar, men det är en fantastisk upplevelse.
Det låter noll galet för oss som jagar.
Ja, men
bara vackert.
Men som sagt, det är försvunnet nu. Så det vi väntar på när det gäller fågeljakt, det är ju att när insjöarna börjar frysa så kommer kniperna ut på kusten. Och det är en eller två sådana morgnar vill jag ha varje år i januari månad.
Berätta om en sån morgon. Hur är det?
Ja, det är mörkt och kallt när man ger sig ut. Och sen så ska man försöka komma ut och innan det börjar ljusna, och så få ordning på alla vättar som förstås har trasslat ihop sig och svära och alltihopa. Och sen så få ut dem, och så ska man i land gömma båten och hinna andas lite grann innan man hör ett vingande ljud som kommer. Och knipa är ju också en väldigt god fågel att äta. Den är nästan i klass med gräsan, tycker jag. Så det är ju ett skäl till också då att man vill ha lite knipröst.
Andra jaktformer då? Kustjakt?
Ja, det är ålekråka då.
Skarv? Ålekråka?
Ålekråka, ja. Det är skarv då. Och då är det väl, vad är det för art då? Det är mellan eller stor skarv vi pratar om.
Ja, det är samma art, fast det är olika raser bara. Så.
Vad berättade du? Jag trodde bara det fanns en skarv.
Nej, alltså det finns två arter av skarv. Det ena är alltså toppskarv som man inte får jaga. Den finns även i Sverige och den är väldigt vanlig vintertid här. Alltså, det är en atlantisk art som övervintrar här. Och sen så finns det storskarv. Och där finns det två raser. Den egentliga storskarven, den är atlantisk och häckar alltså ute på öar i Norge och vidare. Och den kommer ju ner på vintertid här. Men sen så har vi ju haft den här mellanskarven som är alltså bara en ras som då har kommit söderifrån. Och det är ju den som skapar konflikter med att det är ju den som är så vanlig då. Så att det är väldigt förvirrande det här. Alltså. Men visst är det så.
Men om man tittar på toppskarv. Vad är det jättestor skillnad på dem? Ser du skillnad direkt på 50 meter om det är en storskarv eller en toppskarv?
Efter många års träning så gör det.
Det är inte lätt.
Nej.
Bägge är svarta och de flaxar likadant och ser jävligt likadana ut. Det finns små skillnader bara. Lite genom vingfrekvens och lite svankare och lite spedare. Och så ser man dem inte ihop utan det bara kommer en i taget. Då måste man vara väldigt alert.
Hur mycket toppskarv finns det då? Alltså, finns det många, tror ni, som jagar som knappt vet om detta?
Nej, det tror jag inte.
Jag själv jagar inte skarv, ska jag tillägga.
Nej, det här är ett ganska lokalt problem i norra Bohuslän som just toppskarven är så vanlig. Då. Så att går man längre söderut och Östersjön så är det absolut inga problem, för där finns inte toppskarv.
Och inåt landet då? Jag har ju hängt mycket runt Vänern och där är mycket skarv.
Det är bara mellanskarv du hittar där.
Okay.
Utan det är ett lokalt... Toppskarven är knuten till den yttre arkipelagen, skärgården helt och hållet. Så man ser aldrig en toppskarv in i Strömstad, men du ska 5 kilometer västerut och då kan man börja se dem.
Okay. Och framförallt vintertid.
Ja, och det där är ju otroligt viktigt för oss jägare att hålla ordning på, för att det fäster ju direkt på... Vi har ju kämpat nu, så nu äntligen här i Västra Götaland så har vi fått tillbaka en vettig typ av skarvjakt. Faktiskt från och med i år. Alltså.
Och vad menar du då? Tidsmässigt? Eller?
Nej, utan det är ju mellanskarven och finns ju inte med på den här fågeldirektivlistan över jaktbara fåglar. Inte heller på sådana som är fredade, utan den står inte med. Och det innebär att det enda sättet att jaga den så är det skyddsjakt.
Ja. Hur fungerar det?
Ja, alltså det är ju, där får ju respektive länsstyrelse bestämma vilka regler som det gällde. Så att förr i tiden här i Västra Götaland så hade vi alltså skyddsjakt på eget initiativ. Men sen så stramades det åt och då blev det enbart så att man fick jaga vid skadade redskap. Eftersom vi inte har något fiskfiske här, det finns ju ingen fisk att fiska, va? Så blir det lite fejkade situationer där. Men nu får vi faktiskt jaga skarv för det som är viktigt, det är att den äter fisk. Mm. Så nu får vi jaga skarv faktiskt hela året på grund av att de äter fisk.
Hur jagar ni skarv när ni jagar?
Ja, för att det ska vara effektivt så är det, då ska man försöka jaga på de platserna som de övernattar. Mm. Skarven är en av de svåraste och skyggaste fåglarna. De har en enorm sikt och de är väldigt skygga. Så att komma åt en skarv dagtid genom att man går på en ö med ett gevär, det är fullständigt meningslöst. Mm. Man måste gömma sig väldigt mycket. Men på kvällen då när den kommer och man gömmer sig ordentligt, för att det ska vara effektivt så får man inte ha en båt på ön till exempel, utan då är det ofta så att då är det en båt som släpper i land och sen så försvinner båten därifrån. Mm. Och sen så har man bulvaner då. Och
det är sådana liksom uppspärrade vingar.
Precis. Ja. Som siluetter som lockar dit dem. Mm.
Vad finns det mer att jaga på kusten?
Ja, då gås, kanadagås och grågås. Grågås är ju extremt vanlig häckare här ute. Mm. Gräsänder finns ju också. Vissa ställen som man kan komma åt lite gräsänder.
Era frysboxar, det känns som att de ser annorlunda ut än vad många andra jägares frysboxar ser ut. Nu jagar ni mycket inåt landet också, sa ni. Men...
Ja, det får vi nästan erkänna.
Ja, alltså säl går ju alldeles utmärkt att äta. Ja.
Skarv?
Jag har ju hört några som har ätit skarv. Eller, det är väl många som har testat att äta skarv. Ja. Men jag har inte hört någon som har fått till det på ett bra sätt.
Alltså, ungskarv kan man faktiskt få smaka riktigt bra om man steker den.
Hur steker du den då?
Ja, det är bröst, marinerar och steker. Mm. Svårare än så är det inte. Alltså, det är inga komplicerade saker.
Jag vill ha ett recept, liksom. Ja, det bara, man steker.
Nej, men du marinerar ju någonting gott och lite vin och lite peppar och salt. Och glögg är en variant som jag brukar prova med och sådär. Då får du liksom en typ en glaze då när du har stekt den då.
Jag har hört att det finns en fisksmak på den.
Nej. Okay. Alltså det där är nog mer en illusion, skulle jag påstå. Att man tror bara för att den heter fisk så ska den smaka fisk.
Ja, okay.
Men det är som med alla byten, att det handlar väldigt mycket om vilken fågel det är. En gammal skarv, där har du ju mer markerad smak. Och sen är det också väldigt viktigt att man flår djuret, alltså fläcker bort skinnet ganska snabbt. Mm-hmm. För att de har ju underhudsfett som då sätter smak på själva bröstköttet.
Tar ni ut bröstfiléerna direkt och låter dem ligga ett tag, eller hänger man fågeln hel? Eller?
Nej, man får absolut inte hänga, utan ut med brösten och putsa dem så ner och får bort fettet. Och sen, hänga gör jag inte, utan det åker i frysen direkt.
Okay.
Eller tillagas då. Ja. Så gör vi. Och sen tar man upp det, tinar det, marinerar, och sen så brukar jag bryna filén, eller bröstfiléerna då. Mm. Och sen så gör man en sås, skivar upp det vilande bröstet och så kokar man det i såsen och serverar det. Så kör jag, det brukar funka och det tycker vi är väldigt gott.
Mm. En sak som jag är ganska säker på, att skulle det vara en tävling på rökt fågel så skulle skarv komma väldigt högt upp. Jag menar, ett rökt skarvbröst eller slår, tycker jag, alltså ett rökt gåsbröst. Det är ganska mörkt kött. Mm. Precis som ejden också har ett ganska mörkt kött. Och kanske lite järnsmak över det. Men det, just själva rökningen, det passar väldigt bra. Alltså.
Ska vi börja snacka lite om säljakt?
Ja. Yeah.
Säljaktsutbildning. Jag känner några människor som har jagat säl. Jag tyckte det lät intressant. Jag förstår varför man jagar säl. Men jag har också märkt att det finns väldigt många som inte förstår varför man jagar säl. Det är ett kontroversiellt ämne, helt klart. Mm. Och på Jägareförbundets hemsida så såg jag att det fanns möjlighet att gå en säljaktsutbildning. Som ger en möjlighet att jaga säl på ett annat sätt. Men framförallt så ger det en kunskap om säl.
Absolut kunskap.
Mm. Ja, och då anmälde jag mig till en sån jakt. Och det var ni två som höll i utbildningen, helt enkelt. Om man lyssnar på detta och vill gå en sån utbildning, hur ska man göra då?
Ja, Jägareförbundet har väl kanske en 10-15 utbildningar längs hela kusten. Vi är ju en 3-4 kanske utbildare som har det längs hela kusten då. Mm. Och sen så finns det ju andra jägarförbund som också har utbildningar och så. Mm. Så det finns möjlighet att gå en sån här säljägare längs hela kusten. Så. Mm.
Varför ska man gå en sån utbildning?
Alltså det som är så spännande så är det ju faktiskt så att när, så man inser liksom hur seriösa jägare är, för att de flesta går den här därför att de, ja, det här är en spännande ny art och då vill jag lära mig någonting. Mm. Det finns ju praktiska skäl till vad man ska gå säljägarutbildning, för att det är mycket konstiga regler. Men en sån konstig regel är att om man ska jaga säl från båt så måste man gå den här utbildningen. Mm. Du får skjuta älg och björn och allt, vad som helst för att skjuta från båt, men inte säl.
Nej. Du, det har jag faktiskt aldrig tänkt på. Att man, det låter ju konstigt att jaga älg från båt, men det får man ju göra.
Jo, ja, bara motorn är avstängd en minut, så får du skjuta vad som helst.
Ja. Och hur går den utbildningen till då? Ni kan berätta, jag vet ju för jag har ju gått utbildningen, men ni kan berätta.
Nej, men kort, den är uppdelad i tre moment. Det är teoripaket där man då i lugn och ro går igenom ett kompendium i princip med bilder och där man då tar upp då varje få regel och råd och varför man går kursen och så vidare. Alltså där får du biologi och mycket annat sånt här med dig. Mm. Och sen är det ett praktiskt moment i hur man hanterar en säl. Där vi då har en säl där vi öppnar den, tar ut, och det är för provtagning. En del sälar tar man prov på och skickar in till Naturhistoriska riksmuseet. Och då ska det göras på särskilt sätt och det får man lära sig på kusten så att man gör det rätt. Och sen så ser man också könsbestämning och hur man mäter och vad man ska ta hänsyn till. Och sen så späckar man av selen, alltså man tar bort skinnet med späck. Mm. Och sen har man en avspäckningsprocedur där man då får fram rena skinnet så att man kan lämna det till beredning för att ta tillvara den trofé man har fått. Mm. Och sen är det ett tredje moment, det är då skyttet då. Mm. Vi går igenom lite särskilt vad som gäller just kustskytte då. Mm. Med kulvapen där det är, man ligger lågt ut med markytan och skjuter. Och, väldigt viktigt att tänka på säkerheten där. Mm. Så att du har kulfång eller att du skjuter ut mot öppet hav. Du vet ändå inte hur lång kulan går, den går ju i kilometer. Va? Mm.
Varför jagar man säl?
För att det behövs.
Mm. Nej, så du behöver inte titta på mig som att jag inte förstår själv vad jag gör.
Idiot!
Alltså skälet är ju att vi människan, vi reglerar ju liksom naturen på alla möjliga sätt. Mm. Och låter vi en sån här viktig predator bara tillväxa så blir det ju konsekvenser. Mm. Vi försöker ju hitta en balans där vi ska ha en rik fauna samtidigt som vi ska kunna ta vara på resurser. Vi måste ju äta. Mm. Sverige borde liksom, jag menar, vi ska ju försöka vara så självproducerande som vi kan på vår fisk och sköta om dem. Mm. Istället för att importera den. Så att vi har ju liksom låtit sälstammarna växa till den grad så att de är i ekosystemet väldigt stora och drivande och påverka fisken. Mm. Så att hitta en balans där så behöver vi lära oss att förvalta dem.
Och hur ser det ut idag då? Hur ser sälbeståndet ut?
Ja, när det gäller knubbsäl på västkusten så har det aldrig funnits, i alla fall åtminstone i historisk tid, så mycket säl som det gör nu. I Östersjön så är alltså gråsälen har ju ökat snabbt på de senaste 4 decennierna. Mm. Så att vi kommer inte ta så lång tid innan det kanske var historiskt mycket gråsäl också i Östersjön. När det gäller vikarna är ju den tredje arten som finns i våra vatten. De har inte nått upp till sin gamla numerär, så är det ju. De är ju drabbade redan nu av klimatförsämringar. Så att, för eftersom de är beroende av fast is för att reproducera sig.
Mm. Om vi tittar på knubbsälen då som ni jagar mest. Antar jag.
Ja.
Mm. Ja. Skillnaden på knubbsäl och gråsäl, om vi ska gå igenom det.
Det är enkelt, man tittar på huvudformen då. En gråsäl har ingen riktig panna om man säger så, utan den har en rak, typ en gubbkeps, medan den andra är en vanlig sån sportkeps då. Man tittar på det själva siluetten då.
Men där är ändå rätt intressant, för när man tittar på liksom en blyertsteckning i en bok så är det ju jättestor skillnad, tycker man. Men när man väl ligger ute på en kobbe och så har man liksom 15 huvuden som sticker upp, och de är ju inte uppe jättelänge.
Nej.
Och även måste vi faktiskt säga att när vi var på utbildningen och tog upp de här cellerna som vi dissekerade eller flodde och jobbade med, då var det inte helt enkelt att se.
Nej, alltså det,
och då var ju faktiskt en av dem en gråcell.
Ja, och en krumpcell. Ja. Ja, så var det. Men det där är ju någonting man får helt enkelt träna sig till att se. Alltså du, även om de poppar upp kors och tvärs, så sitter man och tittar till hus och ser man den där är en gråcell.
Ja.
Därför man ser att den har ett annat uttryck än vad krumpcellen har.
Mm.
Och det där är en träningssak. Alltså, ska man bli bra på någonting måste man öva och träna.
Mm.
Så enkelt är det.
Och gå utbildningen.
Ja,
exakt. Och det är ju viktigt att tillägga det då, för på den här sidan och här där ni jagar, här jagar man ju bara knubbsäl.
Ja.
Eller hur?
Mm.
Så det är ju extremt viktigt att se skillnad på dem.
Ja, det är det.
Och tänderna är ju väldigt stor skillnad.
Ja, det är det klassiska, men då är den ju död.
Ja, det är lite svårt att se på 50 meter.
Då har man den i handen. Jag menar, det är klassiska, det är lättare att bestämma en fågel när man håller i den,
ja,
när den flyger.
Mm.
Så att där är det, efter skottet då, så är det ju tänderna i huvudsak man och fortast kan se det på.
Och då är det ju så att gråsälen har spetsiga tänder, medan knubbsälen har taggiga tänder.
Ja,
eller
släta tänder. De har inga taggutskott eller sågliknande utskott, utan de är rena släta hundtänder i princip.
Gråsälen.
Ja. Mm.
Kindtänderna.
Ja, längst bak liksom. Mm. Ja.
De har fortfarande samma gaddar längst fram, huggtänder.
Många människor som lyssnar på detta har inte jagat säl, och de vet nog knappt hur man jagar säl. Och man kan ju jaga säl på lite olika sätt. Berätta, hur brukar ni jaga säl?
Vårt stora problem är ju att hitta sälar där vi får jaga.
Mm.
Och det normala är ju att om vi nu har några sådana lokaler som går upp på land, då är ju några väldigt få här uppe. Så kan man alltså gå i land på en angränsande och så smyga och skjuta på dem. Men det är ganska sällsynt att det inträffar. Så att normalt sett är det så att de ligger uppe på någon kobbe, och sen så åker båten dit, släpper i land jägarna och båten backar ut. Så lägger sig jägarna ner och hittar ett djur där man oftast innan har fått instruktioner om att här får du skjuta, för här är det grunt. Och så skjuter de, och sen så är alltså båten väldigt redo att snabbt köra på plats då, för att normalt så kanske de flyter några sekunder, en halv minut eller så vidare, så att de flyter så att man kan gaffa dem med krok då, ifrån båten på det sättet. Och hinner de sjunka så har man lite jobb med att försöka få upp dem. Så det är det normala sättet att jaga så.
Jag har jagat säl vid ett tillfälle i Halland. Och då var jag ute med ett sälproffs helt enkelt. Som jobbar med detta och som anordnar säljakter. Och då vid ett tillfälle så gick vi i land vid en kobbe. Och på en närliggande kobbe då, 40 meter därifrån, slog det säl. Men de stack ju vattnet när de märkte att vi var där. Vi lyckades alltså inte, kan man väl säga. Men de låg ju kvar jättelänge. Och var liksom nyfikna.
I vattnet, ja.
I vattnet, ja. Tycker ni att det händer ganska ofta?
Ja. Det är på det sättet man jagar, att de är nyfikna.
Ja.
Ja, de är så nyfikna så att har du en sel på håll så kan du ju, genom att dansa och hoppa och tjoa, så kan du ju få den att komma närmare.
Mm. Och när de är i vatten då skjuter ni i huvudet?
Alltid i huvudet.
Alltid i huvudet.
Och det gör ni även om de är på en kobbe?
Ja. Vi förordar ju då att man använder sån här warmint-ammunition som är i princip exploderar i träffen då.
Mm.
Och det gör ju att man får en knallfalleffekt som är enorm.
Mm. Och det är ju även utifrån ett säkerhetsperspektiv.
Absolut. Träffar du vatten studsar den inte i samma utsträckning.
För om du skjuter i en relativt flakt, du behöver inte vara jätteflakt egentligen. Nej. Men skjuter du på en vattenyta så är det ju väldigt stor risk att kulan faktiskt studsar.
Yep.
Som att man kastar macka kan man väl säga. Mm.
Och även om jag skjuter och får ett huvudskott med en oryx eller en bondad kula så kan det gå igenom och fortsätta. Så det har vi också hört hur kulan bara viner efter träff. Alltså.
Mm. Vilka typer av ammunition använder ni mer exakt?
VMAX, Hornady VMAX.
Mm.
Det är det vi har kört mest. Det finns ju flera fabrikat och det är Varmageddon. Ja, det är de jag kommer på nu då.
Säl har jag ju också förstått, det finns ju så mycket mer. Dels liksom utifrån ett viltvårdsperspektiv, och det skulle jag vilja att vi pratar ännu mer om. Men jag tänker också på när du sa trofé förut.
Mm. Ja.
Alltså pälsen är ju fantastisk.
Ja, den är det.
Mm.
Och,
säger man päls eller hud?
Ja, päls. Skinn eller skinn brukar vi säga mest då. Men du sitter ju till ryggstöd här, så det är behagligt.
Varmt, mjukt.
Varmt, mjukt och gott. Det har ju haft en teknisk betydelse som stighudar bland annat.
Mm. Det är ju inte helt enkelt att bereda ett sälskinn. Alltså, det är ju inte små att bereda ett...
Nej, alltså att man skickar till en konservator eller en som hanterar skinnet.
Mm.
Det är väl ganska naturligt. Det är väl inte många som vill hålla på och köpa kemikalier och hålla på och pilla med det.
Men jag tänker även hos konservatorn. Arbetet med sälskinn är ju svårare än ett
rovdjur.
Det är få som gör det och det är dyrt.
Mm. Jättedyrt är det. Med all rätt. Det är egentligen, om man tittar på antalet timmar de lägger ner, så är det egentligen inte dyrt.
Nej, men
för en själv som privatperson så blir det väldigt mycket pengar. Jo. Om man nu, som du säger, 10 sälar. Det är ju liksom det är ett par månadslöner nästan.
Ja, det är fort 30 000. Alltså. Ja. Så är det ju. Men det oavsett, alltså, skjuter man sin säl, om man nu skjuter en eller ett par, så är det väldigt roligt att ta vara på skinnet som en trofé. Och då är ju det här, på kursen går vi igenom just hur man ska hantera skinnet så att konservatorn har en chans att göra ett bra jobb.
Mm.
Så du inte skickar in halvrutna skinn eller fullt med späck och det är omöjligt att få dem rena då.
Mm. Och berätta det, hur ska man göra då?
Man tar ju loss skinnet med späck fast på skinnet från sälen.
Mm.
Och sen lägger man det över en bock, planka eller en, som vi har, skivor då som vi hänger det på.
Mm.
Och sen har man då en kniv och så skrapar man så nära och skär så nära själva ledret som möjligt då.
Och du hade ju specialknivar.
Ja, sån här inuitkniv Ulos då.
Mm.
Och det är väl mer av en kulturgrej att jag tycker det är trevligt att använda dem, och sen har man lärt sig arbeta, så det vore väldigt lätt och smidigt tycker jag. Och då skrapar maskinet helt fettfritt då. Och sen när det är gjort så ska man ju då tvätta skinnet. För att hanteringen är väldigt mycket späck. Vi ska klara, det kanske sitter 3-5 centimeter späck på själva skinnet.
Mm.
Det är inte som att man skrapar lite hjort, att det sitter lite hinner här och där. Utan här är det alltså en tjock, väldigt fet kletig massa. Det är inte kletig, den är fast och hård. Men det rinner ju.
Låt oss återkomma till späcket, för det ska man ju också ta vara på. Eller?
Mm. Så det samlar man ju upp separat när man skrapar av. Sen när skinnet är rent, då har man späcket ligger igen, balja för sig.
Mm.
Och sen har du skinnet och då tvättar du det. Och då tvättar man ett antal gånger och med tvål och vatten, alltså gäss eller ett bra fettlösande medel då. Så att det inte sitter kvar i själva pälsen.
Ja.
Så håren inte ska få vara fulla med fett då.
Ja.
Och sen saltar man skinnet. Om man nu ska salta och lägga i saltlag.
Mm.
Vilket vi rekommenderar och tycker är en bra sätt att lagra skinn. Fungerar väldigt bra.
Mm.
Jo, men så långt det har vi kommit då. Att då har vi skinnet klart för att skicka till en konservator. Nästa steg, det är ju att göra någonting av späcket.
Mm.
Och det kokar man då upp till maximalt, vad är det,
130 grader brukar jag sluta med.
Ja. Så att det, och då går det ju till så att man har lite vatten i en kastrull, kokar det, droppar i sakta men säkert fliser av späcket.
Mm.
Och då är det enklast att man tar fryser det så att det är lätt att skära i.
Mm.
Och man gör chips typ och låter dem gå i den här blandningen. Sen när det är kokat klart till 130 grader ungefär då, så får det stå och svalna helt enkelt. Och sen dekanterar man av det. Man kan dekantera av undergångs också.
Och vad menar du med dekantera av?
Alltså man tar en skopa och lyfter ut oljan då.
Ja.
Den rena oljan.
Den rena exakt. Oljan, så att försöker att undvika och hitta saker som kan
följa. Slaggprodukter och så ligger på botten oftast då, när man är klar.
Ja, eller flyter runt får man ju ta bort dem separat okay. också då. Mm. Så det är vad man gör. Och den oljan, den använder man sen till att olja sin veranda, båt, ersätta linolja i princip i användningsområdet då. I forntid eller förr i världen var ju där en produkt som var synligen värdefull.
Mm.
Används till skovax och såna här saker också.
Och regeln då kring att man inte får handla med sälprodukter överhuvudtaget, när kom den?
Ja, alltihopa så började med att Carl Schlyter, alltså miljöpartisten, han var, skulle protestera mot den kanadensiska slakten, eller om man nu jakten när de klubbar säl på isen.
Mm.
Och det gillar ju inte kanadikerna, så de var lite handfasta mot honom då, så han fick väldigt skäl till att vara ytterligare liksom antagonist mot sälhantering. Så han lyfte det här i EU-parlamentet och lyckades faktiskt få EU att inrätta ett handelsförbud mot kanadensiska och norska sälprodukter som kom just ifrån att man var uppe på isarna och höstade resurserna där.
Mm.
Men sen så hamnade den här saken uppe hos WTO, Världshandelsorganisationen. Och då sa man det att det är rätt att förbjuda handel av moraliska skäl.
Mm.
Vilket ju är ganska intressant. Om man tänker om vi skulle diskutera moral när det handlar om svinhantering i Danmark till exempel, så tror jag nog att då hade väl det varit ett mer logiskt liksom resonemang att förbjuda handel med. Men då sa WTO så att det är rätt av EU att förbjuda handel, men ni får inte hantera. Ni får inte sälja någonting av era egna produkter inom EU. Mm. Så då blir det totalt stopp.
Tror ni att det kommer förändras?
Det här är ju så jävla dum regel, så att det, vem man än pratar med så tycker man att man, så här kan ju inte vara. Men alla de politiska initiativ som har varit från flera EU-stater och när de försöker driva det här, så blir det bara tvärstopp. Nej, den här frågan ska vi inte röra.
Och övrigt då, rent politiskt kring säljakt, vad har du att säga där?
Ja, idag så är det väl liksom ett parti som har liksom stoppat att vi har en mer effektivare säljakt, och det är Miljöpartiet som då blockerar den här frågan i riksdagen.
Och åter till jaga mer säl, det har ju självklart med beståndet att göra. Vi var inne på det i början med att det har ökat. Exakt antal, hur ser det ut idag?
Alltså om vi tar våra gemensamma vatten, hela Östersjön och hela Västerhavet, som vi då delar med andra länder, så har vi en bra bit över 100 000 sälar idag.
Mm.
Och den jakten som då bedrivs på kanske 3 000 totalt av alla stater.
Mm.
Men låt oss säga att det kanske är i genomsnitt mellan 5-7% tillväxt.
Mm.
Så då ökar ju hela sälbeståndet med 5-7, minst 5-7 000 per år. Och så skjuter vi bara 3 000.
Mm.
Så det börjar bara mer och mer sälar hela tiden.
Och hur mycket äter en säl?
Ja, det är olika arter. Mm. Men du kan säga någonstans mellan 6-4 kilo fisk per dag.
Och slår man ut det på ett år så är det ganska mycket fisk.
Det blir väldigt, väldigt många ton. Alltså, det handlar ju om ton för varje säl.
Mm.
Så att jag brukar ju tänka så här att okej, skjuter jag en säl så, och jag förväntar mig att den ska leva i 5 år till, så har jag alltså sparat kanske 5-7 ton fisk.
Den här liksom kontroversen kring säljakt, vad tror ni att den beror på?
Ja, men jag tror inte att det är någon större kontrovers, för att den stora majoriteten av svenskarna har faktiskt fattat idag att det är kustfiskarna som är utrotat och inte sälarna. Men sälarna har ju varit ett symboldjur för hur vi människor har ställt till det havet. Och för 50 år sedan så fanns det ju skäl till det, därför som sälarna är ju toppen av näringskedjan och var väldigt hårt drabbade av miljögifter.
Mm.
Sälar och havsörnar och... Men vi lärde oss någonting av det, och vi har ju skurit ner de här gifterna.
Mm.
Och trots att vi fortfarande vet att det finns väldigt mycket gifter i haven, så är det i alla fall de som äter fisk hela året, de tillväxer och mår ganska bra.
Mm.
både liksom havsörnen och även liksom sälarna har inga naturliga fiender i våra vatten. Det enda som det finns naturliga fiender, det är att det kommer en späckhuggarflock kanske en eller två gånger om året till Bohuslän och kanske knipsar någon säl. Det är liksom det enda som finns.
Har ni sett späckhuggar någon gång?
Jajamensan.
Hur var det?
Ja, det var helt galet.
Ja, berätta.
Ja, det var jag faktiskt var ute och jobbade med säl och jag skulle ner och imitera säl ner på en ögrupp som heter Väderöarna som ligger där.
Ja, visst.
Så att då mötte vi en flock som var 13 individer.
Är det sant?
Så. Och jag hade sån jävla tur så jag hade med mig en kamera där så att jag prånglar ut rätt mycket bilder där ett tag.
Va, hur nära kom ni då?
Ja, men 25-30 meter. Ja.
25-30 meter?
Ja.
Gud vad häftigt.
Ja, det var det.
Och vilken typ av fisk äter säl?
All fisk.
All fisk?
Ja. Sen så har de ju preferenser.
Mm.
Men generellt sett så kan man säga att de äter det som är lätt tillgängligt. Men är det så att de kan välja feta fiskar så föredrar de ju det.
Mm. Men det måste ju bli från simmad ibland. Ja, alltså fisken måste vara snabbare än sälen.
Nej. Ja, snabba fiskar som makrill och lax och så har de ju svårare att ta tag på. Så att, men också så, många sälar jobbar ju också för fisk som lever på botten som de enklare kan liksom se och överrumpla på det sättet. Så, men de har en väldigt varierande strategi självklart för att kunna utnyttja hela havet. Som det är nu så är det ju mycket diskussioner om att det är en säl som är uppe vid Mörrumsån, uppe vid långt uppe vid en damm och ligger där. Det är väldigt många som är lite oroliga för vad som händer just med laxen och smolten där just nu. Det finns ju sälar som lever i sötvatten. I Finland så finns det ju en vikarrelikt som har blivit instängd från en tidigare istid i Saimasjön. Och i Ryssland så finns det ju flera sjöar med just insjösälar.
Har det hänt att någon har gjort det? Alltså saboterat eller vad man ska säga. Alltså tagit, fångat en säl och släppt ner den i en sjö.
Nej, men jag har en dröm att jag skulle ta en säl och så släppa ner i den här Köpenhamns sör. Det här dammsystemet, det hade varit ganska roligt.
Vad hade hänt då tror du? Varför skulle du göra det?
Nej, bara driva med danskar. Det hade varit kul.
Det är lite udda nöjen.
Ja, annorlunda dröm.
Det är bara en dröm. Ja. Så.
Och om man inte har gått en säljägarutbildning, för det har vi pratat om, men om man inte har gjort det utan man lyssnar på detta, man är jägare och man tycker att det vore fantastiskt att få jaga säl någon gång. Hur ska man göra då?
Ja, det enklaste sättet är ju att man går en säljägarutbildning. Då har man åtminstone fått en guide hur man ska liksom ta sig igenom det och den grundläggande kunskapen. De tipsen som är bra.
Mm.
Men är det så att man äger, att man har jakträtten på ett område där det finns säl och man tar reda på att okej, de här får jag jaga, då är det ju fritt. Då behöver man inte gå säljägarutbildningen, men det är ju så få som det kan överhuvudtaget gälla. Så att, nej. Utan leta upp en jägarorganisation som kör en säljägarutbildning och gå den. Det är det första steget.
Och om man bara vill följa med på en säljakt utan att jaga själv eller sådär, kan man höra av sig till er? Finns det andra personer som man
det
kan...
Det finns ju professionella aktörer som du sa då, va? Och då i första hand ska man väl kunna komma åt dem. De är lättast att komma åt för de är ju offentliga. Har man annars så är det ju vänner och bekanta och hitta någon att åka med.
Mm. Tack snälla för att ni ville prata med mig. Jätteglad att ni tog er tid. Tyckte ni var trevligt?
Absolut.
Ja.
Båda två? Du också, Sven Gunnar?
Ja, men får jag prata säl så är jag lycklig.
Ja, det är bra.
Ja, ja.
Fint. Jag är jätteglad att ni bjöd på er kunskap och era erfarenheter. Och hoppas att de som lyssnade tyckte det var lika intressant som jag tycker att det var att träffa er. Tack så mycket.
Tack.
Och tusen tack till alla er som lyssnar. Är det så att ni vill höra av er till mig så gör ni enklast det via Instagram där jag heter Da Silva Hunting. Vi hörs nästa vecka för då är det torsdag igen och då är det ett nytt avsnitt. Så där håller vi på hela vägen fram till jul. Vi hörs om en vecka. Hej!
Hej! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.